När sillen gick till förvandlades de öde strandängarna på Falsterbohalvön till Nordeuropas största marknadsplats. Dit kom tiotusentals människor varje sensommar och höst under ett par hundra år. Och pengarna handeln gav var enorma, stora nog för att locka till både piratverksamhet och krig. Sista delen i sommarens serie Skånska milstolpar handlar om den medeltida sillamarknaden, eller Skånemarknaden vid Skanör. Sven Rosborn visar platsen där det hände.
Ja, vi står ju nu på den norra spetsen av Falsterbohalvön uppe vid Skanör. Och vi tittar ut, vi har Höllviken på ena sidan och vi har Öresund på den andra sidan. Och detta blev alltså en väldigt, väldigt betydande plats under medeltiden. Idag är det ju väldigt lugnt här, men det var det definitivt inte då. Men som alla sådana här platser så har det ju haft en förhistoria och den började faktiskt på andra sidan Höllviken, borta vid Foteviken. Där fanns en stor handelsplats redan under vikingatiden som hette Halör marknad. Och enligt Färöingasagan som utspelar sig i slutet av 900-talet så var den marknaden, det var Nordens största vikingamarknad. Men den marknaden den sysslade säkert inte med fisk, därför att handel med fisk fordrar att man kunde konservera det. Och hur konserverar man fisk? Ja, man kunde torka det, men det kunde man inte sälja så stora mängder. Men saltet. Och det var då den här platsen på andra sidan Höllviken vid Skanör kom i blickpunkten.
Mm, och tittar man nu ut över näset här så ser vi Öresundsbron i fjärran. Och så är det som på näset väldigt platt hedlandskap här med några hästar som betar i stillhet i det grönbruna gräset. Det var här utanför som man drog upp all den här fisken.
Ja, det var ju så att i och med att tyskarna, för det är tyskarna som är orsak till detta här, att de grundar ju Lübeck i mitten av 1100-talet, 1150-talet. Och de bildar ju den här Hansan, ett handelsförbund mellan olika tyska stater. Men de var väldigt smarta, för de kom ju hit till den här gamla marknaden, Halör marknad, men de insåg ju att vi kan utveckla denna. Vi kan ju börja handla med fisk, därför att i Tyskland hade man ju salt från Lüneburgheide. Och om man förde hit saltet i tunnor och så vidare så kunde man börja fiska här. Och utanför i Öresund där fanns ju mängder med sill. Och sillen, den var ju väldigt viktig vara. Så omkring 1170-talet så etablerar man sig här på andra sidan Höllviken och så startar man en helt ny typ av marknad, nämligen fiskmarknaden.
Mm. Och sillen gick till i väldiga mängder då på medeltiden också. Man kunde gå över till den danska sidan av sundet där på fiskarnas ryggar och fisken var så vanlig så att man kunde skopa upp den med bara händerna. Kanske något överdrivet, men fisken var en väsentlig del av att marknaden blev så stor här.
Oh ja, nej, det finns ju många intressanta sådana här skrönor får man nog säga det. Det berättades ju till och med att man inte behövde ha några nät utan man kunde ta en träskyffel och sen så skyffla upp sillen i båtarna.
Det låter lite fiskehistoria över det.
Det är lite sådär fiskehistoria kring det. Men att det gick till väldigt mycket sill, det är ju helt sant. Därför att när väl den här marknaden hade etablerats här i slutet av 1100-talet så spred sig ju ut med hela Öresundskusten och södra skånska kusten så att det etablerades ju sillahandel överallt. Vi har till exempel i Malmö, bara som ett exempel, på 1390-talet så varje år så exporterar man 32 000 tunnor sill bara till Lübeck. Och det är bara en enda stad. Man exporterade överallt alltså. Alltså 30-32 000 tunnor sill bara från Malmö. Hur mycket har man inte exporterat härifrån? Och till hela norra Europa. Alltså tanken svindlar.
Mm. Och det genererade stora pengar förstås. För sill var ju en stor och viktig handelsvara på den tiden, som du var inne på. På den tiden var man ju katoliker, och goda katoliker fastade ju en eller ett par gånger i veckan till och med, och ännu mer inför påsk. Fasta betyder att man inte fick äta kött, men fisk gick ju bra. Så konserverad fisk blev ju en stor exportvara och en attraktiv sån för handelsmän från både när och fjärran. Varifrån kom alla de här handelsmännen som ville handla med fisken?
De kom ju självklart från hamnarna i södra Östersjön, och så transporterades fisken vidare ner i Europa. Men vi har ju också umlandsfararna, och umlandsfararna, det är de som färdades runt landet, och umlandet, alltså runt Skagen. De kom från Frankrike och Belgien och England. Så att det här har ju pratats många, många språk i det här samhället som idag. Så när vi tittar ut så är det ju många fasta hus som ligger här på Näset. Men på den tiden, så detta var ju en hed. Där fanns ju inte ett hus så långt ögat kunde se. Och själva sillfisket, det varade ju bara 2,5 månader på hösten. I övrigt så var här ju öde i princip. Ja, Skanör kom ju till och Falsterbo kom ju till, men det var ju väldigt små städer.
Ja, och som det hörs så blåser det en frisk bris över Näset här. Vi står bredvid en kulle som vi kanske ska ta upp på, så ser vi ännu bättre hur utsikten är här också. Sillfisket, denna centrala del av Skånemarknaden, eller Skånemärket som det hette eftersom det var på Danmarks tid här. Hur gick det till egentligen? Nu är vi uppe på toppen av en kulle och då blåser det på ännu mera. Ja. Vi får se hur länge vi kan stå här.
Det är ingen vilken kulle som helst, detta är kungens kulle. Det är Fugdeborgen som vi har här uppe. Och den är omgiven av två vattenvallgravar. Och sedan har den haft en palissad runt sig. Och här uppe där ser du några ynka rester av hans tegelhus, fugdens tegelhus. Och sen så har det varit några korsvirkeshus. Hela den här kullen den grävdes ju ut i början av 1900-talet. Så man vet ju precis hur bebyggelsen såg ut. Och det som var intressant det var att man hittade bland annat några konstiga blymärken i tusentals. Och det var troligtvis skattemärken. Därför att det var ju kungen som ägde detta området. Och sedan så upplät han det till olika städer som kunde komma hit, utländska städer som etablerade marknad här. Men han upplät det också till fiskare som kom hit i tusentals. Men var och en fick ju betala skatt till honom. Han skulle ju ha in pengar. Och antagligen är detta skattemärken, de här blyplomberna. Så när man kom hit och hade betalat så fick man en sån här plomb som man kunde visa för kungens fugdes drängar när de gick och kontrollerade. Man hade betalt skatten.
Mm. Och danske kungen, han tjänade rejält med pengar på det här också. Det var en väsentlig del av rikets inkomstkällor.
Det var en kolossal intäkt. Hade vi haft den idag i vår statsekonomi så hade vi varit väldigt, väldigt rika. Själva fisket, det skedde på natten. Och då hade man hyrt in, det var inhemsk befolkning från Skåne och sånt som kom med båtar. Och sedan så rodde man ut, satte näten och sen så fiskade man, drog upp det och sen så rodde man in. Men de utländska köpmännen som var här, de fick inte gå ner till båtarna och handla direkt. Nej, det skulle vara ordning och reda. Så först när kungens fugde här från borgen hissade en signal på morgonen, då fick man rida ner. Så du kan ju tänka dig, det här är ju rena hästloppet alltså. Här står fullt med köpmän och väntar bara på att kungens signal här från den här kullen ska gå upp. Och när den går upp så rider man ner till stranden och köper upp båtarna, båtslasterna.
Alltså nattens fångster då?
Ja. Ja. Och därefter så kommer alla de vagnmän som de här köpmännen har gjort in. Kommer de med sina vagnar, forslar upp fisken på flakvagnar till de olika områdena, fiterna eller federna. Alltså varje handelsstadsområde. Och här hade då handelsmännen, de hade anställt läggerskor och renserskor. Alltså de som skulle rensa fisken och de som skulle packa den. Och rensningen, den var ju som vanligt så att säga. Men packningen var ju oerhört viktig för den skulle varvas med salt. Och den lägerska som bara slängde i fisk och sen så över med salt. Om hon blev ertappad så hängdes hon. Alltså det var oerhört stränga straff här.
Ertappad med att ha gjort fel?
Att inte varvat sill och salt, sill och salt. För då ruttnade fisken.
Ja.
Efter detta så kom vagnmännen in igen och då körde de till andra sidan näset ut mot Höllviken. Och där låg alla pråmar. Och så skulle tunnorna lastas på de här pråmarna och så förslade de ut i skeppen och sen så skulle de hissas upp och så kunde skeppen segla iväg. Så kan du tänka dig hur mycket människor det har gått åt till detta arbete?
Jag vet man hur många de var här?
Man har uppskattat cirka 70 000 personer som samlas här ute på den här öde kusten under 2,5 månader varje år sedan slutet av 1100-talet.
Och 70 000 är ju enligt medeltida mått en ofantlig massa människor. Ja, hur många bodde i Malmö sig på den tiden?
Malmö hade runt 5 000 invånare. Så att då får du en uppfattning. Kanske Hamburg låg på en 40 000. Det var ju kolossalt mycket människor här. Och det har ju krogar, vet vi. Det fanns hur mycket krogar som helst. Och lösaktiga kvinnor fanns där. Det var ett skepp från Lübeck som gick under på 1400-talet med 40 lösaktiga kvinnor som skulle hit. Och prästerna ansåg att det var Gud som hade slått till här liksom. Och så. Alltså marknadslivet här, det måste jag ha varit. Det fordrades nog att kungen hade sin fogde och sina soldater för att hålla en viss ordning på det.
Mm. Vi står bredvid Sankt Olofs kyrka också, vilket också är ett vittnesbörd om tiden. Den började byggas då under Skånemarknaden för besökarna här.
Ja, ursprunget är ett litet kritstenskapell och det ligger runt 1170-talet. För det var ju så att det var ju många som kom hit och som aldrig kom härifrån. De dog helt enkelt av sjukdomar. Du kan ju tänka dig, många epidemier har det ju säkert varit när så många samlas. Det måste ju vara ett dåliga hygieniska förhållande och så här. Så att den här med kyrkorna, det var inte bara denna Sankt Olofs kyrka som då blev stadskyrka i Skanör, utan vi har ju Sankt Gertruds kyrkan i Falsterbo till exempel. För Falsterbo kommer ju också rätt så snabbt efter Skanör och där bygger kungen en riktig borganläggning. Det är inte en fogdeborg utan det är kungens egen borg i Skanör.
Lite svårt att föreställa sig idag när man inte ser en människa här. Kanske för att det blåser så mycket. Men ett liv och ett giv var det här. Och inte alltid så fredligt heller. Marknaden och pengarna som det genererar intresserade förstås flera människor. Så det blir både krig och strider om det.
Ja, det stämmer. Och det kan vi ju läsa i våra historiska källor. Allt sedan 1200-talet så har det ju varit, till exempel på 1280-talet så intogs den här fogdeborgen av en norrman som då ville lägga, en mindre alf som då ville lägga beslag på marknaderna. Sen kan vi följa det på 1300-talet så har vi ju det väldiga kriget mellan Albrecht av Mecklenburg och den danska drottningen. Och det är så att Victualiebröderna, de går ju så hårt åt marknaden här. De kallades för det, de här sjörövarna, tyska sjörövarna. De ville sätta åt den danska drottningen. Så att man fick helt enkelt ställa in marknaden i slutet av 1300-talet ett antal år. För det var för mycket människor som blev ihjälslagna här på marknaden. Mycket, mycket stridigheter. Och på 1400-talet så försöker ju den danska kungen, han försöker ju då göra sig kvitt Hansan. Och vi har ju nedgången med fisket, det kommer på 1400-talet. Men då kommer Erik av Pommern, han kommer ju på det här med att då inför han Öresundstullen istället. Och den tullen, den varade ju fram till 1850-talet. Men då hade marknaden här försvunnit länge.
Mm. Vad var det som fick det att ta slut? Slutgiltigt?
Det var sillen. När sillen kommer norrifrån så kommer den till Skagen. Och då har den att välja att gå till vänster eller till höger. Under medeltiden så gick den till vänster. Men i mitten av 1400-talet så blev den mer högerorienterad. Och det innebar alltså att den gick ner i Engelska kanalen, Nordsjön i Engelska kanalen och kom inte hit.
Och då tappade man intresset för att komma hit för att den viktigaste handelsvaran var väck helt enkelt.
den var ju i stort sett helt borta. Och man märker ju det att det går ju väldigt snabbt på 1400-talet. Jag menar nog att fisket höll på in till mitten av 1400-talet här. Men sen så bara lägger av. Och då blev det en väldigt, väldigt öde plats. Fram till järnvägen kom och sommarstugorna började blomstra här. Och de nuvarande samhällena såg sin gryning.
Det berättade arkeologen och museimannen Sven Rosborn. Reporter i Skanör var Mats Sundling.